Värvet görs i samarbete med Acast.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar, eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron, eller för den som gillar att slå 2 flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute, och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk, och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt, och du börjar på sas-eurobonus-mastercard.se. sas-eurobonus-mastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Jag har alltid skrivit musik där jag har varit tvungen att vara lite tyst. För att jag har inte velat störa grannar, eller jag har inte, du vet. Nu skulle jag kunna sjunga ut sen när jag sitter och skriver, men jag gör inte det.
Rätt varvet. Sverige fick ett eget Music Hall of Fame för ett par år sedan. Det säger ju någonting att Eva Dahlgren var en av de 12 första som valdes in där. Ja, det säger att hon är en av de viktigaste artisterna vi har. Hon var med i Värvet avsnitt 141 som spelades in sommaren 2014, och fast det känns som ganska nyligen har det hänt massor sedan dess. Hon var med i produktionen av Jag är Ingrid, en av de senaste årens mest uppmärksammade dokumentärer, och på vilket sätt hon var med, ja, det får du veta strax. Och hennes album Jag sjunger ljuset som släpptes i våras, det ska vi också prata om. Så vi kickar igång detta, det fjärde Revärvet, som på grund av orsak numera är öppet för alla att lyssna på. Om du stör dig på reklam däremot, så går det fortfarande att prenumerera på Värvet i iCast-appen, så får du både Revärvet och Värvet utan kommersiella budskap. Men nu åker vi. Värvet och Revärvet produceras av David Mer, presenteras ihop med iCast. Jag heter Kristoffer Triumf, gäst är Eva Dahlgren. Här är hon. Varsågoda. Välkommen tillbaka.
Tack så jättemycket.
Den här rösten har jag säkert redan berättat att den hör till Eva Dahlgren.
Ja, det gör den.
Det känns så himla fin din röst, tycker jag. Nu har jag umgåtts med den ett par dagar också, både i sångform och i talform.
Ja, alltså, jag tycker ju om den när den sjunger.
Ja.
Det är väldigt underligt det där att ens talröst har man rätt svårt att acceptera. Jag vet inte. Det är kanske inte bara jag som tycker det. Att människor tycker att det är lite konstigt att höra sig själv prata.
Mm.
Men sjunga går fint.
Mm.
Ja. Men det kan man inte göra hela tiden.
Nej, utom om man stammar så brukar man få kunna vara hjälpt om man sjunger det, man ska säga.
Precis.
Men du är tillfreds med sångrösten?
Nu är jag det.
Mm. Vad fint.
Det tog väldigt många år att på något sätt acceptera den, hitta den liksom, men och acceptera den också.
För man kan väl, jag ska inte spoila intervjun redan i det här skedet, men jag tänkte att vi skulle prata lite om din senaste platta om en stund.
Mm.
Och då kände jag nu att jag tycker du sjunger fantastiskt på den.
Ja, oh, vad härligt.
För det kan man ju kanske tänka sig att man... nu har jag inte en aning eftersom jag aldrig har... Men i och för sig, jag kan väl jämföra... Om jag nu måste jämföra med mig själv, så kan man väl ändå tänka sig att... Ja, man kanske av någon anledning... tappar någonting i rösten vad det lider.
Mm.
Men det känns ju inte som att du har gjort det. Du har ju bara fått ett liksom... Nej, eller ja?
Jo, det har jag gjort. Jag tycker att jag har tappat... Alltså, det här är ju hårfint, men det är ju mitt instrument liksom. Men för mig så känner jag att det har blivit, jag har tappat lite mjuk falsett.
Okej, vad betyder det?
Ja, du vet.
Okej,
där uppe.
Vad betyder det att du har tappat?
Nej, men tappat lite, att jag inte kommer upp lika högt.
Ah.
Att den inte låter lika mjuk och fin och så här, skön som jag vill att den ska göra. Utan att den blir lite, det blir lite knarrigare ju äldre man blir liksom. Mm.
Men har du inte ett rikare register också då, på något sätt? Alltså att du kan
Nej, jag går inte
färger.
Heller lika djupt ner. Alltså det krymper, omfånget krymper lite. Det är precis som att, jag vet inte.
Jag förstår att jag sa fel term nu, för det jag ville åt var att uttrycksmässigt, att man har fler liksom färger på paletten på något sätt.
Det är det som händer.
Ja, det är det.
När liksom... När instrumentet blir lite rent tekniskt sämre, så tror jag att man måste utnyttja det, och sen så får man en annan botten liksom, som handlar om det här andra, att man måste verkligen skärpa sig på uttrycket.
Men hur är det då? För sjunger du liksom, alltså, när det känns som allra bäst, är det något slags liksom, direkt kontakt med något slags själslig botten eller något?
Ja.
Förlåt.
Jo, ja. Nej, men det kan hända. Det händer ju inte jämnt. Det gör det inte. Och det är en väldig skillnad på att stå live och sjunga hemma i min studio när jag skriver låtar. Jag har alltid skrivit musik där jag har varit tvungen att vara lite tyst. För att jag har inte velat störa grannar eller jag har inte, du vet.
Mm.
Nu skulle jag kunna sjunga ut sen när jag sitter och skriver. Men jag gör inte det. Utan jag är fortfarande lite här, wow, lite så här tyst när jag skriver. Vilket är fruktansvärt dåligt för rösten, för att man blir väldigt hes av att sitta och smygsjunga lite. Så därför är det ju väldigt härligt att få komma till replokalen och få liksom wow, sjunga ordentligt. Och då får man den där underbara kontakten med hela sin själ. När stämbanden får vibrera i hela kroppen.
Mm. Vad coolt.
Mm, det är coolt.
Mm. Och det är på något sätt, kan du, vet du när det kommer att hända? Kan du kontrollera det?
Ja, rent fysiskt kan jag ju kontrollera det, men alltså själva psykupplevelsen.
Mm, att det kommer med men, endorfiner så att säga.
Ja, just det. Ja, det kan jag inte riktigt kontrollera. Mm. Det är ju synd.
Ja, herregud. Mm.
För det hade man ju tänkt vad härligt va? Och jag känner mig lite deppig bara. Oh. Hade ju varit perfekt.
Ja.
Fast i och för sig så funkar det så. Om man sjunger på lite så man blir glad.
Ja, bra tips. Jag behöver då det här just nu.
Jag tror väldigt många människor faktiskt behöver sjunga.
Ja. Mm.
Så är
det. Det är lustigt för att det där är ju lite som en självuppfyllande profetia. Jag åkte bil mellan Stockholm och Strängnäs i förrgår med min son.
Okay.
Och han har till min glädje, visst, R. Kelly har inte ett superfläckfritt förflutet, men han har ju skrivit en och annan hyfsad låt, det får man säga. Mm. Och Love älskar I Believe I Can Fly.
Mm.
Så vi kunde liksom lyssna på den på repeat och gasta med så gott vi kunde.
Ja, vad härligt.
Och då är det ju som att, då undrar man ju om det är lite i hönan eller ägget, för då blir man ju lycklig.
Mm.
Men nu när jag har haft en liten sån här svacka, det är inte du Eva, eftersom jag verkar ha det varje gång jag träffar dig. Men då tänker man ju, det hade varit härligt ifall man kunde ha den sinnesnärvaron då. Och att, ja men vad fan, jag tar en promenad och skriker lite till R. Kelly.
Mm.
Men det har man inte.
Nej, vissa har det kanske. Jag menar, det finns ju de som istället går iväg och mediterar 10 minuter om dagen. Det är kanske samma grej.
Har du testat det?
Nej, det har jag inte. Jag tror att jag får ju samma upplevelse när jag skriver. Jag tror det är samma sak, vad har jag förstått, när jag pratar med de som mediterar. Men, nej, men man får väl helt enkelt skaffa sig sådana vanor.
Mm, mm.
Det var ju någon skön artikel i någon morgontidning för bara någon vecka sedan om en kille som hade skaffat sig 40 nya vanor som han tyckte de här vanorna verkar vara bra att ha. Och så hade han liksom tränat in dem och det hade inte tagit så lång tid. Det hade tagit en vecka per vana.
Wow. Så på mindre än ett år då? Så
hade han blivit en annan vanlig människa.
Men och lyckligare då på något sätt, eller?
Det utläste man ju inte i den här artikeln, men jag hoppas det. Men det betyder ju att man kan lära om, menar jag. Och det är ju, bara tanken på det gör ju mig väldigt glad.
Mm. Ja, en sak som vi pratar om sådär som verkade vara liksom lite viktigt och lite heligt för dig förra gången, det var ju dina morgonpromenader.
Mm.
Jobbar du fortfarande med dem?
Nej.
Nej.
Nej, jag har gjort en ny vana.
Okej.
Okay. Ja. Nej, de har inte varit så viktiga nu ett tag. Jag tror att det handlar nog om i vilken fas i livet jag är. Men, och nu har jag varit i en annan, inte så mycket skrivfas, utan mer en görande fas, tror jag.
Just det. Mm.
Och då blir inte de lika viktiga.
För det funderar jag över, det återkommer ju, eftersom nästan alla som kommer hit på ett eller annat sätt har ett konstnärligt yrke, och där man kanske också ofta är själv väldigt mycket, eller ensam.
Mm.
Huruvida man behöver struktur för att funka eller inte. Är du en sån som behöver det lite grann?
Mm. Mm. Ja, jag är verkligen så. Mm. Att jag behöver mina rutiner liksom för att kunna skriva saker.
Mm.
Eller fungera faktiskt. Så är jag väldigt mycket vanemänniska på det sättet. Att jag vill gå upp, jag vill äta frukost länge, jag vill läsa mina morgontidningar.
I pluralis?
Ja.
Båda?
Nej, men jag läser typ 10 olika tidningar på nätet varje morgon.
Okay. Mm.
Vilket jag tycker är jätteskönt att få lite sån här... Nu för tiden är det ju dock bara... Liksom, man läser vad som står på CNN och sen står det i alla tidningar också. Men i alla fall, det tycker jag är skönt att ha lite koll på världsläget.
Mm.
Och sen svara på all post. Sen brukar det bli lunch.
Mm.
Sen får man ta en lur. Och sen är det dags att, att skriva något.
Mm. Och sen är dagen slut, eller?
Mm.
Eller ska jag göra någon slags middag också, kanske?
Ja, ja. Mm. Men där är själva arbetsdagen slut.
Mm. Mm. Förra gången vi såg så var det sommaren 2014. Och vad minns du av den tiden?
Vad höll jag på med då? Då höll jag väl på kanske att filma, tror jag.
Ja, det gjorde
du. Eller hur? Mm. Ja, det måste det ha varit.
I slabbrummet.
Det måste ha varit... Det var ju 2015 som det var premiär på Ingrid-filmen.
Det var så hemligt så att... superhemligt var det.
Ja, så var det.
Det höll du på med.
Det höll jag på med.
Och det kunde det du inte prata om.
Nej, det kunde jag inte. Nu kan jag göra det.
Ja.
Det var jättekul.
Ja, det var det.
Ja, det var fantastiskt.
Mm.
Det var det verkligen.
För den lyssnare då som inte har sett Jag är Ingrid.
Mm.
För det första, den handlar om Ingrid Bergman.
Ja, det gör det.
Mm. Det är en dokumentär.
Ja, det är det.
Mm. Vilken är din insats i den filmen?
Jag är super 8 fotograf i den filmen. Det var nämligen så att Ingrid Bergmans pappa var fotograf. Och plåtade henne sen hon var liten. Och sen dog han. Men hon behöll det här intresset för fotografi. Så hon filmade jättemycket under hela sitt liv. Även när hon var i Hollywood så finns det jättemycket så här bakom filmer och privata filmer. Det finns hur mycket som helst. Och... min uppgift var då att försöka vara den här länken mellan hennes dåtidsfilmning och nutiden. Så att jag filmade hennes barn och filmade den här färden vi gjorde i när vi skulle leta rätt på historien om Ingrid Bergman.
Mm. Vilket sjukt spännande projekt.
Ja, det var det verkligen. Det var, alltså, jag höll på med det där i 2,5 år. Och det började med att jag tackade nej till projektet. Jag käkade lunch med regissören och så berättade jag att jag, det var i New York, vi åt hans födelsedagslunch, och så berättade jag att jag höll på att filma Super 8 till mig själv, för att jag hade köpt en kamera och man kunde få tag på Super 8 film i New York äntligen igen. Och då sa han, kan inte du filma lite åt mig? Jag håller på med den här filmen. Ja, så jag höll ju på med mitt.
Mm.
Ja, men du kan väl kolla på... Du ska få alla Ingrids filmer på DVD. Så kan du väl kolla på dem? Och så hör av dig till mig. Mm.
Och om vi då bara stoppar för en liten inforuta.
Mm.
Super 8 är liksom en primitiv... Det ser lite technicolor ut på något sätt. Och det är inget ljud, va?
Nej, just det. Det är inget ljud.
Mm. Okej. Okay.
Det finns något som heter dubbel 8 också där det finns ljud på.
Okay.
Men det finns liksom bara gamla kameror att köpa.
Okay.
Du vet, eller om man har en pappa som har kvar någon.
Mm. Men det, alltså det vill säga, det gör sig inte längre?
Nej, det gör det. Jo, fast det ska komma faktiskt en ny Super 8-kamera nu i höst.
Okay.
Typ. Mm. Om en månad kanske, jag har satt upp mig på mailinglista.
Mm.
Så ska de äntligen producera en nygjord Super 8-kamera.
Vad spännande.
Ja, för folk börjar bli intresserade av Super 8.
Mm.
Men ändå så, det är ju film liksom.
Mm.
Och det är små filmkassetter och så är de 3 minuter långa. Och så måste man skicka iväg dem till framkallning. Och så tar det 3 veckor innan man får tillbaka den. Vilket gör att det är ju inte den ultimata kameran för en dokumentärfilm direkt.
Nej, nej. Mm.
Ja, men i alla fall, jag fick alla Ingrids hemma filmer på en DVD. Jag satt mig på mitt kontor, stoppade in den här DVD:n i min dator och började titta och fick se hennes liv genom hennes ögon. Alltså, jag fick se hur hennes barn tittade på henne vid matbordet, hur hennes älskare tittade på henne genom fönster och vinkade med sån här, du vet, den där blicken. Jag fick se allt det där i flera timmar i tystnad på mitt kontor. Och efter det så var jag bara helt uppslukad. Och än värre skulle det bli, alltså 2,5 år med en människa så nära gör att man vänder sig om ibland och tror att ingen Bergman ska stå där borta. Det blev verkligen väldigt speciellt.
Hade du ett starkt förhållande till henne innan du började med det?
Nej, det hade jag inte. Nej.
Man har ju inte det på något sätt, eller? Nej. Eller man, men jag antar att det är en generationsfråga.
Ja, jo, det är det säkert.
Ja, vad häftigt.
Ja, det var väldigt häftigt.
Mm. Och det blev väldigt bra, har jag förstått.
Ja, det blev ju jättebra verkligen. Det blev en väldigt bra film, tycker jag. Och många med mig. Fantastiskt bra klipparbete gjort. Och sen hade den då premiär på Cannesfestivalen. Och då var det precis 100 år sedan som Ingrid Bergman föddes.
Ah, wow.
Så hennes dotter Isabella Rossellini hade ju liksom sagt att okej, jag kommer till Cannes om vi kan ha premiär där. Och det blev ju att hela Cannesfestivalen blev en tribute till Ingrid Bergman. Så att när vi var där nere så var ju liksom hela stan var Ingrid Bergman. Det var ju Ingrid Bergman på alla affischer. Det kändes som att det var liksom vår film på något sätt som var i Cannes. Mm. Så det var ju en fantastisk vecka.
Fan vad mäktigt. Hade du varit där förut?
Nej, inte på filmfestivalen, nej. Mm. Nej.
Ja, vad roligt. Men då blev jag lite nyfiken på så här, vad har du nu cooking med dina kameror? För förra gången så pratade du också mycket om en blå vägg i New York. Vi pratade,
ja, just det. Ja, men då hade jag hållit på med det och filmat den där blå väggen som jag gjorde någon slags videoinstallationsturné av. Men nu håller jag inte på så mycket med film.
Okej.
Okay. Jag blev ju liksom uppslukad av musik igen på grund av Ingrid Bergman faktiskt.
Mm. Mm.
Att jag började skriva mycket. Alltså jag hade skrivit musik innan jag satt igång med Ingrid Bergman-grejen. Men efter ett tag in i det arbetet så kände jag att hela mitt ljud i huvudet hade förändrats. Så jag slängde bort rätt mycket låtar och började om från början igen.
När du säger att du slänger bort en låt, innebär det då att du, alltså då är den, det finns ingenting du sparar?
Nej.
Nej, okej. Okay. Och när du säger att du slänger bort en låt, är det då så här kringla, delete ur papperskorgen, den ska aldrig mer höras någonsin?
Ja, oftast är det så. Ibland så kan man ju hitta så här hitta gamla filer.
Om man kan göra någon backup typ eller ja. Nej,
nej. Nej, men att den kan vad är det här för mapp?
Ja, ah, okej.
Okay. Mm. Och så ligger den låt där.
Mm.
Men jag menar, den är redan förbrukad ändå. Det spelar ingen roll om den skulle vara kvar eller inte. Den du vet.
Den existerar
inte för
dig.
Det är som ett gammalt ex.
Mm. Okej. Okay. Mm. Och sen så fick du börja om då?
Ja, alltså jag valde ju att börja om. För att jag kände att jag var på väg någonstans. Mm. Jag hade ett mål liksom. Förut hade jag skrivit i någon slags, ja, jag skriver lite låtar.
Mm. Och där var det ju ungefär tror jag när vi sågs. Mm, i någon slags demostadium. Så.
Just det.
Du hade testat med någon trumpet. Och.
Ja, precis.
När du då liksom kände att du fick någon slags bild eller så. Alltså, hur konkret är den? Alltså, kan du beskriva det?
Den var väldigt konkret den här gången. Alltså, jag satt nere på i min studio där jag har två fönster med väldigt djupa fönsternischer längst ner i huset. Och det kommer bara in liksom, kommer aldrig in något direkt solljus i det där i studion. Och så satt jag vid pianot och så tittade jag ut i skrivrummet. Och då ser jag att det är en ljusstråle som bara skär rakt in i det där rummet. Och så dansar det lite damm där i och liksom, det är så här, det är magiskt. Och jag känner så här, det är just där som jag vill sjunga. Du vet, det där ljuset som letar sig in trots allt i oss. Mm. Du vet, när man tror att det kommer aldrig mer bli ljust igen. Mm. Och då, ja, så var jag väldigt uppfylld av den där känslan. Rätt länge. Men sen någon timme senare så satt jag mig ner och så skrev jag en låt då som heter Filmen om oss. Mm. Som då blev slutlåten på Ingrid Bergman-filmen. Som liksom, det blev hennes sång. Så där. Och det var ju inte meningen att jag skulle skriva någon musik till den filmen. Men sen när jag var klar så kände jag så här, ja, hej, det här var ju till Ingrid.
Mm. Och skickade den
till... Så spelade jag upp den för filmteamet och sa, hör på den här, det här är ju Ingrids låt. Och de, ja, det är det ju. Mm. Så det var väldigt häftigt. Och det blev på något sätt, från där så kunde jag, då visste jag vad jag skulle göra för något. Mm.
Och var det fortfarande då med de här dansande dammkornen i fokus?
Mm, ja, det var det.
Vilken jävla intressant bild.
Ja, konstigt.
Ja,
hur det kan bli.
Fast också jättestarkt ju.
Ja, jo, det var det.
Fick en liten tår i ögat. Men den syns inte. Men, men faktiskt, det är ju otroligt vackert när... Det måste väl vara det som är inspiration, va?
Ja, det måste ju vara det som är det. Mm.
Jag tänkte också att vi bara skulle säga det. Det var så roligt då. Även om du är på gott humör idag. Och jag är på ett lite svajigare humör. Mm. Inte egentligen. Men det är mer att, någon slags, du vet, någon lite bluesig känsla.
Ja, men jag tror vi kan... Jag kan relatera till den. För jag har också sovit jättedåligt i natt.
Okay. Mm.
Jag har sovit på soffan. Aha. För att jag hade så jävla mycket spring i kroppen. Bara, och sen så... Åkte min Eva iväg till USA idag utan mig. Bara, så jag är lite blues.
Ja, okej. Okay. Ja, ja. Ja, men vad skönt.
Vi har blues båda två.
Ja, men precis. Men även om vi då är bluesiga även idag så var det så lustigt för förra gången. För två år sedan så hördes vi av någon anledning precis efter då vår första intervju. Och så kom vi överens om att nej, men det blev inte bra. Vi tar en sittning till.
Mm.
Sen nu när jag lyssnar på den första intervjun så tycker jag den är skitbra. Du är jättebra. Du är rolig. Du är kvick liksom, och välformulerad. Vi har jättebra flow i den.
Mm.
Vi hade bra i den andra också. Mm. Men jag ville bara liksom... konstatera att den, jag tror att den faktiskt fångade dig ganska väl, just det där allvaret och det liksom roliga. Så. Och det kvicka.
Ja, ibland så är jag kvick.
Ja. Mm. Ja. Och det är ju fantastiskt. Men tänker du ibland att så här, för att det känns ju också som att när man tänker Eva Dahlgren, då är det liksom ett allvar som så här. Känner du att du får visa liksom det av dig som du vill?
Alltså, jag var väldigt frustrerad över det där förut. Att den här mediebilden av mig som är otroligt... Som en tung människa.
Mm,
mm. Väldigt eftertänksam och väldigt långsam. Och jag försökte göra allt för att liksom förändra det och säga, hallå, jag är någonting annat också.
Mm.
Det är så här, omöjligt. Så nu struntar jag i det. Ja, det är jätteskönt.
De
det finns en massa fördelar med att bli äldre. Just det där med att man inte slåss mot så många väderkvarnar längre. Det finns ju fortfarande en och annan, men inte så många.
Mm. Alltså i våras så kom ditt senaste album.
Mm.
Och du har ju då genomgått en sån här riktig liksom, en pressvända.
Mm.
Kände du då, alltså för det första, hade det hänt någonting liksom med hur det, den resan var? Eller var det som det brukar?
Nej, jag tror att jag kanske... Just det där att jag släppte mycket på att jag skulle försöka visa upp mig.
Mm.
Förstår du? Mm. Utan att jag bara fick vara. Det är liksom, jag kan inte hålla det jämnt. För det så inlärt det mig att jag liksom ska bete mig på ett sätt.
Mm.
Alltså jag började ju med det här när jag var så liten. Och liksom... Man lär sig ett mönster kanske. Man får en medievana som inte kanske är så himla nyttig emellanåt. Men jag kände ju att... Jag tror att de här åren i New York har påverkat mig mycket. Att Eva och jag har bott där så pass mycket de senaste 5-6 åren. Att deras sätt att prata och att förhålla sig till varandra är väldigt... Som jag känner i alla fall, väldigt håsfritt och väldigt öppet.
Och till sig själva också kanske?
Ja. Ja.
Mm.
Så att, ja, jag menar, deras hur man agerar med varandra när man träffas bara. Så här, på stan eller i butiker eller på fester eller bara... och man kan ju tycka att det är ytligt så där i början, men... Jag känner att det inte är det, utan det är liksom ett sätt att närma sig varandra på som är väldigt skönt. Och det där påverkade mig.
Jag har en teori om att, för jag vet inte vad den kommer sig av, den svenska bilden av amerikanen som väldigt ytlig.
Nej, jag vet inte heller.
Men... jag har en känsla av att det vi kanske misstar för ytlighet är en icke-existerande gräns mellan personligt och privat på ett sätt. Alltså att amerikanen i generella termer, det finns 320 miljoner och, så att det kan finnas varianter.
Några.
Ja. Mm. Men om man nu bara ska hårdra det, om man ska försöka hitta en skillnad, så misstänker jag att man har en annan vana att prata om sig själv. Men man släpper också in människor på ett annat sätt. Därför att man har inte så mycket att förlora på det.
Nej,
och då kan man ju undra, vad fan har vi att förlora på det då?
Nej, vi har inget att förlora på det. Alltså jag kan ju också tycka att det finns en slags tjusning i dansen som vi har. Vi nordbor. Att den är liksom att den är lite spännande så där. Så jag kan uppskatta det också på samma sätt som jag.
Men då är det här att man måste spela cool eller
nej, inte. Jag tror inte att det är att spela cool. Jag tror att det är en slags blygsel också. Jag vet inte om det är så mycket spel,
okay.
Utan det är bara någonting man har lärt sig att så här umgås man liksom. Det är inte konstigare än så. Att det blir vår kultur. Liksom. Och jag kan tycka att den är fin också. Men det gäller ju att hitta sitt eget sätt att vara. Och jag tror att när man växer upp och man lever sitt liv, så provar man provar på en massa olika roller liksom, för att känna sig, är jag så här? Eller jag kanske är så här? Eller hej, jag är så här. Och sen efter några år så tror jag att man finner sin den här människan som man är. Den där grunden. Förhoppningsvis så gör man det. Men man måste också få tillåta sig själv att prova de olika rollerna och känna sig för vad det är som passar. För jag menar, det är inte säkert att den människan som man föddes till är just den ultimata människan att vara, eller hur?
Mm.
Eller den man blev uppfostrad till när man var 7.
Mm.
Att det är just den människan som jag ska vara.
Mm.
Jag kanske ska vara någonting helt annat. Jag kanske inte alls passar med min familj eller hur de förhåller sig till varandra och till mig.
Du kanske ska ha tysk brytning egentligen?
Kanske det.
Ja.
Man vet aldrig.
Nej. Nej, men absolut. Mm. Och att man då kanske då, om jag får läsa in lite vad du säger, kanske då i ett New York där det liksom bor lika många invånare som det gör i det här landet, mm, att man på ett sätt, ja, kan återuppfinna sig själv då, eller?
Ja, det kan man. Mm. För att det är ju en stad som det är omöjligt att passa in där. Mm. Det går inte att passa in, för ingen passar in.
Okej. Okay. Mm. Eller är inte det, å andra sidan då, att alla borde göra det, eller?
Jo, så att det blir ju liksom en paradox på något sätt. Mm. Vilket är härligt. Mm.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Värvet samarbetar med Lente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite perioder liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack, Allente.
Ja, du berättade lite om, eller du berättade hur skivan kom till dig, kan man säga. Men sen var det en krokig väg, har jag förstått, när jag har läst andra intervjuer med dig, med flera producentbiten och så vidare.
Mm.
Varför gjorde du det?
Ja, men ja, eftersom då jag befann mig i New York, så kände jag att jag skulle vilja spela in där med amerikanska musiker, för att jag ville träffa människor som inte hade något förhållande till mig, som inte tänkte, okej, Eva Dahlgren, hon låter på det här sättet, utan att jag skulle få vara ny, precis som jag kände mig där. Jag kände mig ny liksom.
Sidebar, men gör det fortfarande?
Känner mig ny?
Ja.
Nej, nu är jag gammal igen.
I New York?
Alltså, det är ju både och. Nej, men nu känner man ju liksom, nu har vi ju så här grannar och du vet, hej, kul att se dig igen.
Och de förväntar sig att du inte ska ha tysk accent.
Nej, precis. Ja, men det är ju ett litet kvarter liksom, men ändå.
Mm. Ja,
men,
sorry.
Ja.
Du ville jobba med amerikaner?
Ja, det vill jag.
Mm.
Och så gjorde jag det, och sen så kontaktade jag Nathan Larsson som producent. Och jag har velat jobba med honom länge, för jag tyckte han har så här smutsigt fint sound som jag var ute efter.
Och är duktig på det filmiska.
Ja, precis. Mm. Verkligen. Och där så kände jag, eftersom jag skriver så mycket i bilder när jag skriver musik, så tänkte jag, här, vi kommer kunna mötas. Och det gjorde vi, verkligen. Vi spelade in i en liten studio i Brooklyn, och så spelade vi in filmen om oss och några låtar till. Och jag tyckte det lät bra. Så. Och sen fortsatte vi några månader senare. Och jag var så jäkla sjuk. Så de första liksom dagarna så kunde jag inte vara med.
Alltså någon slags flunsa?
Ja, jätteinfluensa. Jag hade så jävla mycket feber och bara usch. Men jag menar, man bokar inte av en studio och sådär. Så att vi körde på. Och det lät sådär.
Mm.
Men jag tänkte, det där vi jobbar vidare på det. Vi har en grund i alla fall. Men både Nathan och jag kände att vi behöver ha ett annat element i det här. För det här var trummor, bas, gitarr, piano. Så vi kontaktade en kille i Göteborg. Som var så här modulär syntmästare.
Okej, okay. Vad är det?
Du vet, det är sådana här syntar som man kopplar ihop med sladdar.
Ah, okay.
Och så låter de så här.
Ja, men det här sättet.
Ja. Och så började vi jobba ihop och vi åkte till Göteborg och sen åkte jag ner till Malmö och så skulle vi börja mixa lite och tänkte, men vi kan skruva ihop det här. Det är så mycket som händer när man mixar liksom.
Okay.
I själva ljuden. Första veckan, det lät inget bra. Det vart liksom inte det där som jag var ute efter.
Och nu är Nathan fortfarande med?
Ja. Och sen, och Kristoffer också. Och ner igen, vi pratar igenom. Ja, vi är inte nöjda någon av oss här. Ja, och så försöker vi igen. Och sen bara, typ 10 dagar senare. Nej, det här blir inte. Det låter inte sådär.
Mm. Är det du som drar ur pluggen?
Det är jag och sen så tillsammans med mina två A&R-killar på Sony. Som också, du vet, som vågar sätta ord på det. Eva, kom igen nu. Du vet, man måste ha någon annan som, för att det är så mycket tid, det är så mycket pengar, det är så mycket känslor, det är så mycket som man ska säga, nej du, det blev inget fint.
Mm.
Nu slänger vi den här hårddisken.
Mm.
Men det var bara att göra det. Och så åka hem från Malmö och jag tänkte, vad fan gör jag? Liksom, jag slutar kanske. För jag hade på, kanske någonstans på vägen känns här, jag kanske har slutat. Jag visste inte riktigt.
Nej. Mm.
För att jag har ju inte gjort någon ny musik på nästan 10 år.
Mm.
Så någonstans i det här decenniet så kände jag så här, kanske har lagt av. Jag vet.
Ja, men du famlade ju lite också. Eller du var ute i och du har gjort massa andra grejer.
Ja, precis. Mm. Och det var ju mycket, och allt det där var så kul.
Ja. Famla lät negativt.
Nej.
Men det kändes som att du letade på något sätt. Utforskade.
Ja, det är ett bättre ord. Ja.
Tack.
Varsågod. Ja, men så att i alla fall. Men då när jag kom hem så var jag rätt deppig, kan jag säga. Och så började man ju tvivla då. Är det mina låtar som är usla? Är det jag som är usel? Jag kanske är för gammal för det här. Kanske jag ska lägga ner. Men, och då Per och Torbjörn då, som är mina A&R-killar, sa nej, men Eva, det är inget fel på dina låtar eller på dig. Du har bara inte hittat rätt rum för dem. Och då var det faktiskt Kristoffer som jag hade jobbat med som presenterade mig för Johannes Berglund och sa att den här killen kanske skulle kunna förstå vad du är ute efter.
Varpå du givetvis kollar upp honom, vad antar jag?
Ja, alltså lite grann.
Va,
utan jag åker till honom till hans studio och säger hej.
Ja, okej.
Mm. Och så träffas vi och...
För jag bara tänkte, det jag for lite efter var att han hade ett så långt och lite spretigt CV. Det var liksom allt från Shout Out Loud som är ganska hipp indie musik till Staffan Hellström som... För övrigt en gammal favorit till mig, men kanske inte den hippaste katten i Töreboda.
Nej.
Som man brukar säga.
Nej, men jag lyssnade faktiskt inte så mycket på vad Johannes hade gjort. Jag lyssnade lite på Amazon, som jag såklart hade hört.
Mm.
Och tyckte att det lät väldigt fint.
Mm.
Och han hade ju mixat det. Så då kände jag så här, han förstår liksom... De här ljuden som jag är ute efter, det som är som får ta plats och som är mjukt och härligt och behagligt, även fast det är liksom kan skrämmas lite. Ja, så kom jag ner till honom och så hade han sin dator där. Och
ja, nu vill jag veta, vad, när man kommer ner till honom, vad är det?
Det är ju då på Hagagatan, långt ner i en källare där.
I Stockholm alltså?
Ja,
okay,
där är hans studio. Mm. Ja, och då hade han i alla fall en så här, på hans skärmsläckare på datorn, så hade han en så här fin bild från Västerbotten, från det platta landskapet. Mm. Och då kände jag att den där bilden stämde överens med mina bilder i mitt huvud av den där musiken som jag hade gjort. Mm. Så då tänkte jag, kanske att det här kommer låta fint. Så fick han två låtar och så kan du bara kolla om det kommer funka.
Var det lite virvlande damm på bilden?
Nej, det var det inte. Utan det var det där andra som är så där vemodigt fint. Mm. Av du vet, den västerbottniska skogen och det platta åkerlandskapet.
Mm. Som ju också är lite din, ligger i ditt DNA på något sätt.
Ja, det gör ju det. Mm. Så att det var väldigt underligt. Jag hade åkt över världen, funnit då Johannes på Hagagatan i Stockholm, som är en västerbottning precis som jag. Och sen så fick jag ju då alla hans fantastiska vänner som han spelar med, som också är från Umeå och Västerbotten. Så att när jag ringde upp till pappa då, som min pappa som fortfarande bor kvar där, och sa, nu pappa, nu ska du få höra vilka jag spelar med. Och han sa, jo då. Äntligen har du förstått något.
Mm, vad kul.
Ja, det var härligt. Mm.
Och nu då, när den har april, maj, juni, juli, augusti, september. Ja, snart ett halvår på nacken.
Mm.
Hur känner du inför skivan nu?
Jag började ju lyssna på den igen nu häromdagen.
För nu ska du ut och turnera.
Ja, för jag ska ut och spela i en och en halv månad ungefär.
Då är det bra ifall du kan låtarna.
Ja, det är precis vad det jag kände så här. Kommer jag kunna komma ihåg något?
Ja.
Och då har jag inte lyssnat på den på så länge. Så det var väldigt fint.
Mm.
Det känns bra fortfarande.
Mm, vad härligt. Jag lärde mig igår termen att koppla en platta.
Jaha, okej.
Okay. Mm. Vilket då är en fackterm, tror jag, för att sätta låtordningen.
Mm.
I dagens digitala tidvarv antar jag att det är mindre viktigt än tidigare, men är det någonting som är viktigt för dig?
Ja, det är det. För att jag är ju, alltså det är ju fortfarande lika viktigt, tycker jag. Vi gör liksom väldigt mycket spellistor nu för tiden.
Mm.
Och de är ju väldigt viktiga i vilken ordning de här låtarna kommer, så att de inte stör varandra, eller så att de, ja, att det blir fint liksom. Förr i tiden var det ju väldigt, väldigt viktigt att koppla rätt när det var vinyler. För då får det ju bara plats, vad är det så här?
4 eller 5.
22 minuter, ja, högst. Mm. Helst så ska det ju bara vara 18 liksom. Och den första låten låter bäst. Och den längst in, den sista låten på sidan, låter sämst. Och då var det alltid så att man började med det som var liksom kraftfullt och som tog mycket spårutrymme. Mm. Och sen längst in så la man någon så här liten pianoballad liksom, för att den också skulle låta fint.
Wow.
Så att det var ju väldigt pysslande.
Mm. Vad otroligt spännande. Jag hade ingen aning om.
Ja, och det värsta var alltså då också, för då hade man ju inte, man kunde inte testa lätt, utan man klippte ju ihop det här på ett rullband.
Mm.
Och så fick man bara hoppas på att ja, det blev bra, så där som bra som jag hoppades.
Mm.
Men och sen så kom ju CD:n och då kunde man göra precis hur som helst. Men då var det viktigt att det varit ett bra flöde liksom. Att det blev en bra spellista.
Mm.
Ja, så att jag är ju fortfarande kvar i den där kopplingstanken.
Mm. Blev den bra kopplad nu då? Kan hon koppla?
Nu tänkte jag så här att fan, det är ju ingen som bryr sig. De flesta är ju på shuffle, så jag tänkte jag lägger mina favoritlåtar först.
Mm. Okej. Okay. Ja. Så kan man, då vet man hur de.
Ja.
Ja. Den låter så himla stor, skulle jag bara säga.
Ja, den låter stort.
Ja.
Mm.
Och det är mäktigt.
Mm.
Känner du också att liksom när du hittar Johannes, att du på något sätt... för att där är det ju, där är du ju, tills du får den handen och håller i, antar jag att du är ganska vilsen.
Ja, jag är jättevilsen. För jag kan inte göra det själv.
Nej.
Jag hittar inte dit.
Mm.
Så jag måste hitta honom liksom.
Mm.
Eller henne.
Mm.
Och nu hittar jag honom då.
Mm, just det. Jag funderar på, liksom, du var lite inne på det, men måste ditt material, måste din låt liksom nå någon annans öra innan den får värde?
Nej.
Okej, okay. Du vet ändå.
Mm.
Ja. Du, men en känsla som jag får då när jag råkade lyssna på Shuffle på din skiva är ju att den ändå känns så, dels liksom, när jag säger att den känns stor så tycker jag att det har med ljudbilden att göra. Mm. Och med liksom din... de känslor som du liksom hinner ge mig. Men sen så känns det också som att även om du nu har berättat att du vid ett givet tillfälle fick slänga allt i princip, så känns det ändå som att den är skriven under lång tid, för att den pekar åt så många riktningar.
Mm. Ja. Det gör det kanske.
I min humla opinion.
Mm, mm. Mm. Men den är ju inte skriven under särskilt lång tid.
Nej.
Det är väl bara min...
Den kanske är färgad av min fördom. För jag tänker att när du... För när vi träffades då förra gången så kändes det som att då hade du hållit på sig länge.
Mm.
Och det var ju innan, antar jag, den här slängprocessen.
Mm. Mm. Det finns ju en låt som har hängt med ett tag. Och det är Säg mitt namn.
Mm.
Och för den handlar ju väldigt mycket om det här, just att vad är jag för någonting? Är jag fortfarande musiker och låtskrivare och artist? Är jag fortfarande det? Och så den har fått följa med. För att jag tycker att den var liksom en liten... Också en programförklaring av mig själv nu.
Mm.
Så, men den handlar ju om mer saker än bara mig själv, såklart. Det är ju oftast så med låtar att de handlar om mer saker än det uppenbara för mig när jag skriver dem. Att jag skriver dem i en känsla och sen så... Finns det fler historier där i den där?
Mm. Men du, nu kom du tillbaka till det där lite som jag ändå är så jävla nyfiken på. För när man då liksom, ja, nu ber jag om ursäkt för att jag inte exakt minns, men du är född 60.
60, ja.
Ja. Mm. När man då liksom någonstans ändå i mitt i livet sådär, det här som jag trodde var mitt jobb, det kanske inte är. Alltså, vad fan gör den vilsenheten med dig då? Eller vad gjorde den med dig? För du verkade ju ändå rätt cool när vi sågs. Men
ja,
då måste du ha varit mitt i det där.
Ja, nej men jag, det var inte någonting att jag hade givit upp det. Jag kände bara att det fanns så mycket annat där ute som lockade mig.
Okay.
Och som jag tyckte var, ja, du vet, kan du göra det här?
Mm. Så det var inte...
Nej. Kanske inte. Mm. Oh, okej, jag provar. Och sen så blev jag förlorad in i det.
Så det var egentligen inte uppgivenhet utan snarare hunger. Alltså du ville hinna med en massa annat.
Ja.
För du har ju, även om man kanske tänker på dig som Eva Dahlgren, sång- och danskvinnan.
Mm. Ja, inte så mycket dans.
Nej, men sen liksom slutet av 70-talet så har du har ju hunnit med fan. Du skriver massa böcker och... Ja, film och liksom det konstnärliga sidan av musiken. Så.
Ja, det har jag gjort. Mm. Men det började ju... Jag tror att det började... Den här utforskningstiden började nog efter Blekta blondinen då för 25 år sedan som den kom. Det är ju jättelång tid. Och då hade jag ju jobbat sedan jag var typ 17 intensivt, bara musik, bara levt i det, turnerat, skrivit och bara liksom wow, musik bara. Och var jättenördig. Och sen bara kände, vad håller jag på med för någonting? Och då började jag ju, det började med att jag försökte utforska annan typ av musik. Med att jag gjorde den här skivan med Esa-Pekka Salonen och Anders Hillborg. Gick in där. Sen gjorde jag den här som heter Lailai. Där jag spelade och producerade och gjorde allting själv. För att utforska det. Och sen blev det så här barnböcker och så blev det böcker. Och sen hamnade jag på film. Bara för att jag... Oh, det finns ju massa saker där ute som är så andra sätt att uttrycka sig på. Hur kommer det sig att jag hamnade i musik när jag inte egentligen kan spela något? Och jag egentligen inte är så där urtypen för en artist. Att jag verkligen, wow, jag älskar just det uttrycket. Så känner jag, jag måste väl se då. Mm. Vem är jag? Mm. Det finns ju, jag har ju bara... liksom en chans på mig att ta reda på det.
Mm, av allt att döma. Mm. Mm. Men det där är väl också, och det kanske vi var inne på förra gången också, men dina dubbla känslor inför uppmärksamheten ändå, som jag antar kommer med artistskapet.
Mm. Ja, precis. Det är inte bara roligt. Liksom.
Mm. Ja, men nu mår du bra.
Mm. Ja.
Hur är det att vara liksom med, för det var inte så länge sedan som du gästade Veronica Maggio på Stadion.
Nej, just det.
Nej. Hur var det? Hur gick,
det var magiskt.
Ja.
Det var roligt på massa olika sätt. Jag är väldigt glad att hon frågade mig. Jag kan identifiera mig med henne och med hennes artisteri och musik. Men så fick jag också... Jag stod uppe vid monitormixplats väldigt länge och liksom fick se gigget därifrån. Och det var en väldigt speciell känsla. Alltså. Det var jättehäftigt.
Kan du beskriva den?
Ja, men samtidigt som jag tittar på henne och hennes fantastiska sätt att liksom ta hela Stadion och göra det på sitt sätt. Hon är inte... Jag ska säga, hon är inte insmickrande på det sättet. Och ändå så har hon dem där hela tiden. Det var otroligt fascinerande att se det. Och samtidigt så kommer det ju jättemycket minnen tillbaka för mig själv. Liksom, att jag, när jag stod där. Men sen var det ju fint att få gå ut och sjunga med henne. Och få låna hennes publik ett tag. Det var häftigt.
Mm. Är det liksom, för det lät, jag var ju tyvärr inte där, jag hade, jag är så jävla dålig på det här med barnvakten så länge, för det lät ju som att, alltså det var ett, när man, för jag hittade något YouTube-klipp med er sådär, och det låter som att de, alltså publiken bara skriker rakt ut genom hela ert nummer typ.
Ja, det var jättehäftigt.
Ja, vad mäktigt.
Ja, det var det.
Men känner du liksom, för det här är en sån här grej som jag... Jag ska försöka hålla mig själv utanför här.
Mm.
Nej, men jag är lite så här nu har jag gjort det här i snart 5 år.
Mm.
Och så är jag lite så här... Kanske kunde det vara kul ifall det händer något annat också.
Mm.
Gärna det här, men ja, du vet. Känner du att du... Vi pratade lite om det här med att återuppfinna sig själv. Men känner du liksom att... har du de här... Alltså känner du dig utmanad?
Ja, vad
konstigt,
menar du?
Jag vet faktiskt inte.
Jo, men...
Ja, men för det känns som att du har liksom vänt upp... Eller du har tagit upp ditt artistskap eller ditt liv väldigt många gånger och vänt och vridit på det. Och är det så här det ska vara? Och liksom, så... Förstår du vad jag menar?
Ja, alltså ibland så undrar jag hur mycket kan man gräva ur den här kroppen egentligen?
Mm.
Och ur det här livet? För att det är ju liksom bara jag. Så här. Och ibland så blir man väldigt trött på det.
Mm.
Men så händer det något och sen så är man där igen. Alltså, det är ju det att skriva musik är någon... väldigt andlig, en en andlig företeelse för mig. Jag är ju inte troende eller så. Men för mig är det där andlighet, att känna sig ihopkopplad med universum och jorden och molekylerna och allt. Kvarkarna. Tutti liksom.
Mm.
Det är häftigt. Men samtidigt så känner jag nu efter de här åren att jag hela tiden måste få göra andra saker också. Och jag blir så otroligt glad när jag blir kontaktad av folk och säger så här, du, skulle vi kunna göra en sån här grej? Ja, vad kul.
Mm. Eller, nej, det kan jag inte. Men vad kul, vi gör det.
Ja, ja. Ja, precis. Ja, så är det.
Mm. Du?
Mm.
Apropå det här med artistskap, så fick du, eller vi, lite uppmärksamhet för att du outade hur mycket du fick för Så mycket bättre i Värvet.
Jaha, gjorde jag.
Mm. Ja, det gjorde du. Och jag tror att det blev något pressklipp av det.
Mm.
Det blev något pressklipp av det.
Mm.
Fick du ett samtal från TV4? Var det någon som tog det i örat?
Nej.
Nej, vad skönt. Nej. Mm. Vi pratade om politik också. Det var valår 2014. Nu är det valår i ditt andra hemland.
Mm.
Kom du någonsin fram till vad du
skulle... Det kommer aldrig bli mitt hemland.
Nej, okej.
Okay.
Men det är väl ändå din andra hemvist då?
Ja, så kan man säga.
Mm. Förra gången du hade... Tyckte det var svårt att rösta?
Mm.
Mm.
Lär ju inte bli lättare direkt nästa gång.
Nej.
Men det är ju så svåra tider. Det är så nytt. Och ändå... Så är det klassiska problem. Eller hur? Det är ju liksom... Samma gamla saker. Okej, nu har vi ställts inför krig i länder som vi inte kan påverka. Och vi har fått jättemycket flyktingar hit. Och det är precis som att allting handlar om det.
Mm.
Allting ska relateras till det. Och så glömmer vi bort vilken grund egentligen vi vill bygga vårt samhälle på. Så här, de stora, liksom, ja, det stora fundamentet. Vi får inte glömma bort att prata om det.
Mm.
Men det känns ibland som att vi gör det, så att vi skrapar på ytan bara.
Jag kanske sa det redan till dig då, men min känsla är ju... Att det var otroligt länge sedan man kände så här, här kom en riktig jävla visionär.
Precis.
I svenska politiken.
Ja, det är verkligen sant. Jag undrar, kommer de, får de plats liksom i det här väldigt hårda, snabba medieklimatet som är nu?
Mm.
Jag tror att vi kan skylla mycket på vad som händer både i vårat land och det som händer i Amerika nu, som är någon slags klickfenomen liksom.
Mm.
Att det är bara att det är de här typ 160 tecken, där ska du presentera hela din politik, hela din filosofi om världen och om mänskligheten och om mänskliga rättigheter och hur vi ska förhålla oss till varandra. Och det, så kan vi ju inte fortsätta om vi vill ha en visionär.
Du, senast vi såg så pratade vi om att du gärna ville köpa en Helene Scherfenbeck. Jag kan inte uttala det.
Scherfbeck.
Ja.
Helene Scherfbeck.
Scherfbeck.
Ja.
Hur har det gått med det?
Kommer aldrig ske.
Va?
Nej, de är så dyra.
Mm. Jag såg det.
Mm.
Ja. Jag kollade Bukowskis nu, vad de har gått för.
Ja. Hur mycket är det nu? Jag tittar inte ens längre.
Ja, men det var nog 6 miljoner eller något sånt där för senaste sålda.
Mm.
Mm. Kanske kan köpa en plansch.
Ja, precis.
Du ska ut på turné. För jag tänkte att vi skulle runda av med att prata om din framtid.
Mm.
Dels så sa du i en... intervju med Göteborgs-Posten att nästa skiva förmodligen inte kommer dröja så länge som det tog förra gången.
Nej, det hoppas jag ju verkligen.
Mm.
Och jag har skrivit lite grann,
mm,
men jag vet inte riktigt vad det är än så länge.
Du är nere i källaren och pular varje dag?
Ja, det är.
Okej, vi får se då.
Vi får se.
Spännande.
Mm.
Och nu ska du ut på turné på första gången. Det är ganska många spelningar i höst.
Ja.
Ja.
Jag gjorde ju 4 spelningar i våras. 4 klubbgig. Bara för att känna efter dem, hur det skulle vara.
Mm.
Och så hade vi premiär i Oslo. Och det kändes jättekonstigt, 20 minuter. Tyckte de tittade så mycket på mig. Jag hade glömt bort det. Det är det de gör liksom.
Det är publikens uppgift.
Ja, det ingår.
Mm. Eller,
men sen så
var
det härligt.
Mm.
Så att det, och då så fick vi ihop den här höstturnén. Alla som jag spelar med, de är ju väldigt anlitade musiker. Men vi kunde pussla ihop oss inför hösten. Mm. Så att det var skönt.
Mm, vad kul. Men, gillar du det? För det verkar ju vara en väldigt speciell upplevelse att vara på turné.
Ja, det är väldigt speciellt och det är härligt. Samtidigt som det är otroligt dränerande också. På grund av att det är en sån enorm fokusering varje dag som man spelar. Alltså de där 2 timmarna av spelning för innan dess så går jag igenom gigget typ hela dagen. Så här.
Mm.
Så att jag kommer vara ett slut tror jag i november.
Mm.
Men det är ju också, man får ju som tur är väldigt mycket energi av just spelningstiden, själva gigget.
Mm. Vill du rekommendera något?
Ja. Sjung och var glad.
Mm. Förra gången rekommenderade du whisky.
Jaha. Ja, det är inte så dumt heller.
Nej, kanske i kombination.
Ja.
Vem tycker du, och det här blir kanske lite svårt, men vem tycker du att jag ska revärva?
Just det.
Det vill säga någon som jag har intervjuat förut. Mm.
Du har ju intervjuat Lina Thomsgård.
Mm. Avsnitt ja. Nummer 7 eller 9.
Ja, revärva henne då.
Ja, bra.
Mm.
Det ska jag försöka göra.
Mm.
Tack så hemskt mycket för att du kom hit.
Men tack för att jag fick komma tillbaka.
Jättemysigt att träffa dig igen.
Mm, detsamma.
Tack för det.
Tack.
Eva Dahlgren, alltså jag tycker så mycket om den här människan och vi har så härligt ge tycker jag. Jag hoppas jag får göra någonting mer med henne snart. Och vill du följa henne på till exempel Instagram så heter hon Evgud. Du kanske undrar vad jag heter på Instagram. Triumf bara. Och värvet heter Varvet. Ja, det var allt för den här gången med Revärvet, men det kommer ett nytt om ungefär en månad. Jag hoppas vi hörs då, eller i vanliga värvet. Puss och kram, hej då!
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.